Ja, jag tror ju att det är ett av våra inom situationstecken igen då, framgångsrecept som vi har i spårväg. Jag tror som ledarfilosofi så tror jag stenhårt på, oavsett vart spelaren är i sin badmintonutveckling, oavsett hur gammal spelaren är och oavsett vad man kan och vad man vill, så tror jag att alla barn trivs av att utvecklas, att känna att de lär sig saker. Så att oavsett, när jag står på banan, oavsett om jag har någon som inte har en chans att bli världsmästare eller kanske inte ens en chans att komma ut och tävla på en hög nivå i Sverige, så tror jag att den spelaren kommer trivas av att få lära sig nya saker och känna att det här kunde inte jag för en vecka sedan, men jag kan det nu idag.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Svenska Badmintonpodden och avsnitt 4. Vi kommer idag att prata med chefstränaren i spårvägen som ni nyss hörde, Thomas Schifferi. Vi kommer prata om prestationshöjande preparat, Thomas bakgrund som badmintonspelare, hur delar man in grupper för att alla ska få så bra träning som möjligt, värdegrund, struktur i föreningar, teknikträning, hans roll som förbundskapten för U13-landslaget och mycket, mycket mer. Vi hoppas att ni får en trevlig lyssning på den här podden och glöm inte att kommentera avsnittet på Badminton Swedens Facebook-sida som ni hittar under Badminton Sweden. Ni kan också besöka Spårvägens hemsida efter programmet för att läsa om de dokument som Thomas tar upp, och de hittar ni på www.sparvagenbadminton.com. Nu önskar jag er en trevlig lyssning. Då får vi hälsa lyssnarna välkomna till Enskede Rackethall och avsnitt 4 av Svenska Badmintonpodden. Idag sitter jag med Thomas Schifferi på kansliet. Hej Thomas!
Hallå Simon!
Välkommen till podden. Hur är läget?
Det är bra, tack!
Tidig morgon är det? Eller är det tidigt för dig?
Nej, vad är klockan nu? Nu är klockan 7:45 snart. Jag brukar väl försöka vara här strax före 7 i varje fall. Så att det är inte så tidig morgon.
Och hur länge är du kvar då om du är här så tidigt?
Olika på olika dagar, men det är väl sällan jag är härifrån före 8.
Vi sitter alltså med Thomas Schifferi, chefstränare i Spårvägen Badminton. Du, precis som alla andra, ska få 5 snabba innan vi kör igång. Hur många pass badminton tränar du i veckan?
Alldeles för få. 2-3.
Oj.
Max.
Vill du lägga på dina gympass då?
Nej, jag hinner inte styrketräna så mycket heller. Jag gjorde det när jag var yngre, så styrketränade mycket. Ett gympass i veckan kanske. Något enstaka konditionspass.
Bästa vinsten under karriären, har du någon?
Och den ska man svara snabbt på. Det var kul att vinna mot Simon Knutsson i kvalet till elitserien. Den var viktig. Och det var för mig, jag rankade den vinsten högt.
Svåraste motståndaren du har mött? Eller roligaste? Du får välja lite där själv.
När Mattias Wigert spelar bra så är han otroligt omöjlig att möta, tycker jag. Då finns inte någonting att göra för min egen del.
Vad är det som gör hans spelstil så speciell då, eller?
Att han är väldigt komplett som spelare. Spela avvaktande så smäller ner den. Försöker ligga på så blir jag bortspelad och hänger inte med.
Thomas, har du någon ledord för din ledarstil?
Engagemang.
Och då blir väl nästa svar på nästa fråga ganska lätt för dig då. Bra egenskaper hos en tränare eller ledare?
Engagemang och kunskap.
Ja. Klokt sagt, Thomas.
Tack.
Sitter som sagt i Spårvägen Badmintons borg, kan man säga. Enskede Rackethall, där man har varit i några år. Och på ett ganska nytt kansli ändå i hallen. Men vi skulle gärna vilja veta vem Thomas är lite grann. Vem är Thomas? Vad har du för bakgrund? Vill du berätta lite?
Absolut. Thomas Schifferi heter jag, som sagt. Är 31 år. Har spelat badminton sedan jag var 10 år, 10 och ett halvt. Så att jag började spela badminton relativt sent om man jämför med andra som spelar på den här nivån i varje fall. Efter gymnasiet så började jag plugga på GH. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Så att det blev att jag hamnade på GH. Jag läste idrottslärare och hälsopedagog i 4 och ett halvt år. Det var en dubbel utbildning var det. Så jag blev både hälsopedagog och idrottslärare. När jag var färdig med den utbildningen så visste jag inte heller riktigt vad jag ville göra. Jag tyckte att det var roligt, men jag kände inte att det var exakt det som jag ville göra. Jag var ännu mer åt prestation och få folk att bli ännu starkare, ännu snabbare och inte bara lite mer övergripande och brett som idrottslärare var, som jag såg på det.
Men hade du en ambition att bli idrottslärare från början när du gick in i utbildningen?
Nej, det var en nödlösning var det. Det var bland det sista som jag sökte. Jag sökte sjukgymnast och jag sökte biomedicin sökte jag. Men jag kom inte in på det. Så att då blev det att hamna på GH. Sen när jag väl började tyckte jag att det var så himla roligt. Man hade hur kul som helst. Och när jag, på GH blir man ganska snabbt ute på praktik. VFU kallar de det. Mm. Så att jag märkte att det här var ganska roligt. Jag blev ganska, fick bra bekräftelse på det. De tyckte att jag var duktig på det. Tillsammans med att det var så roligt att läsa på GH med klassen och allting som man gjorde på GH. Så jag vet att jag fastnade där. Det var, allting var så roligt.
Det är väl ganska många badmintontränare som har gått GH?
Nej, det är ju inte så många, kanske. Men,
förr i tiden, om man
förr säger tiden,
så.
Förr i tiden, så var det.
Nu är gamla det gardet. Ja. Bland annat våra mentor, Janne Salström. Och sen har vi ju Kent Kotte. Jag vet inte.
Falström gick.
PG Falström.
Precis. Mm. Och det finns säkert massvis med det fler.
Men det var mer vanligt alltså förr i tiden kanske mer än vad det är idag.
Ja, de hade ju en linje som heter specialidrottslinjen eller specialtränarlinjen.
Specialtränarlinjen,
precis,
tror jag.
Mm. Hette det, som man gick. Även om inte Janne gick den, Salström, utan han gick. Han blev idrottsmagister, blev han. Idrottslärare blev han.
Ja, fina ord det finns.
Som det hette då i varje fall. Precis. Sen efter det då så, när jag blev färdig där så kände jag som sagt att det är nog inte riktigt idrottslärare som jag vill göra i varje fall hela mitt liv. Jag hade börjat snacka lite med, det finns ju två stycken idrottslaboratorium på GH som jag började hänga ganska mycket med och prata med forskarna där. Så det blev att jag började läsa ett ytterligare år där man skulle ta, så jag skulle ta en master inom idrott. Så jag började med en D-uppsats och jag började prata in med om och börja kolla upp lite forskartjänster eller doktorandtjänster och sånt började jag kolla. Så det var det spåret som jag började rulla. Men det blev ju inte så, för du slutade ju här i spårvägen.
Ja,
så
just
fick
det.
Jag först frågan om jag visste någon som skulle kunna jobba här och kunna ta efter dig. Så kom inte på något bra namn, så i förbifarten fick jag egentligen frågan från dig om inte jag skulle vilja jobba här.
Ja, fast riktigt så var det inte. Det fanns nog ganska, det fanns två väldigt starka kandidater till den här tjänsten.
Aha.
Och det var ju, du var ju en av dem, absolut. En av de två namnen. Och den andra var ju din piff. Det var ju Mattias Norell.
Jaha, ja. Okej.
Okay. Så det var ju faktiskt ni två som var de två första tänkta.
Aha.
Och efter det var det ju så att man skulle lysa ut det.
Jaha, ja, det visste inte jag. Okay.
När var det här? Det här var ju 2010
började jag jobba. Så det var ju redan strax före jul som jag började få reda på det här.
Mm.
Och jag skulle ju bli färdig på våren 2011 med mitt extra år på GH.
Så det sabbade vi för dig?
Det valde jag att det här hinner jag fortsätta med samtidigt. Men så blev det tyvärr inte. Så att jag är fortfarande inte färdig med den grejen egentligen. Jag var mitt uppe i min D-uppsats där jag skulle undersöka om taurin var prestationshöjande för konditionsidrotter.
Oj, det lät avancerat. Vad är taurin? Vill du snabbt förklara för våra lyssnare vad det är?
Jag har inte så mycket med badminton att göra. Nej. Än så länge. Taurin är en aminosyra. Och det är det som finns i så här, energidrycker har taurin i sig. För det har ju visat sig att koffein är prestationshöjande. Det vet man, garanterat. Och jag tycker att när jag själv har tagit koffein jämfört med att ta en energidryck så tycker jag att jag upplever olika. Så jag blev nyfiken på vad det är för något som är annorlunda. Så då började läsa in mig på litteraturen och eventuellt skulle kunna finnas mekanismer som gör att taurinet i sig är prestationshöjande. Och det är det jag skulle börja kolla. Det var jättespännande.
Så du försökte lika taurinet till med koffeinet?
Nej, jag ville lyfta ur taurinet för sig och kolla om taurinet för sig var prestationshöjande. Och skulle man få reda på det, att det var det, då skulle man ju börja jämföra med hur är taurin plus koffein? Hur är bara koffein jämfört med taurin? Nu kollar jag bara taurin jämfört med ett placebo-preparat som de trodde då var taurin. Eller att de inte visste vilket de skulle få. Men jag hann ju inte analysera alla data. Så att jag vet inte. Och eftersom den var ganska snyggt gjord, studien, så visste inte jag vilka som fick vad. Den var ju dubbelblindad så att inte jag ska ha någon möjlighet att påverka heller utifrån vad jag tror och vill att det ska vara. Så att jag vet inte fortfarande.
Är du inte nyfiken att ta reda på det?
Det är jag. Jag har fått hintar från min handledare som hade alla resultat och sånt att troligtvis så hade man inte hittat några signifikanta skillnader i det. Efter det började jag jobba här och då efter det har jag varit fast här. Jag började med, det var en 60% tjänst när jag började jobba här var det, i spårvägen. Och nu är det ju sedan ganska många år tillbaka är det, på heltid är det som jag jobbar. Och jag jobbar väl fler timmar än så kanske, gör jag.
Ja, om du är här 7 på morgonen och åker efter 7, då är du här mer än 8 timmar om dagen.
Det är jag. Men sen så, jag tränar ju lite och sånt där också. Och så
det är ganska fritt jobb du har ändå här, eller?
Det är helt klart att ett fritt jobb är det. Mm. Men jag tror att om man är driven som person, så tror jag att det är, även om det är fritt, att man har möjlighet att åka bort en förmiddag eller spela in en podd en förmiddag. Så det är väldigt mycket saker som måste göras. Och vill man att det ska bli gjort, så blir det mycket att göra istället.
Men du är chefstränare i Spårvägen. Ja. Du har en titel som chefstränare.
Absolut.
Vad innebär den? Kan man specificera den lite mer? Vad du gör?
Mm, det är att jag har övergripande ansvaret här i Spårvägen för tränarna. Dels med deras utbildning har jag. Och dels med den övergripande planen för hur Spårvägen vill bedriva sina träningar. Det vill säga vår läroplan. Spårvägen har ju en läroplan. Nu behöver komma in på Spårvägen redan nu. Men jag kan ju berätta mer om det. Jag tror att vi kommer komma in på det lite mer senare. Men jag är ansvarig för den läroplanen. Så att det, jag är väl den som är ansvarig för hur träningen ska bedrivas. Sen är det respektive tränare för respektive grupp som bestämmer agendan på respektive träning. Men i det stora övergripande så är det då jag som ska ha ansvaret. Tillsammans med att rekrytera tränare, att utbilda tränare, inte att jag själv ska utbilda dem, men att se till att de går utbildningar och sånt.
Att de får adekvat utbildning, jag tänker, för sin roll.
Ja, precis, och att de utvecklas.
Du har ett till uppdrag som sträcker sig utanför föreningen men inom badminton.
Mm, det är att jag är förbundskapten för U13-landslaget i Badminton Sweden.
Hur länge har du varit det?
Det här är min tredje säsong som jag börjar på.
Vad roligt.
Det är hur kul som helst där, och det är det roligaste landslaget. Jag har inte haft något annat landslag, så att det är svårt att säga, så kanske. Men de är så roliga i den åldern här, så att jag tycker att det är superkul. Det är stundtal, så tar det mycket tid också, men det är roligt, är det.
Ja, vi kommer ju komma tillbaka till landslagsdelen lite senare här i podden. Tänkte om vi skulle rulla in då, vi berörde ju ämnet Spårvägen.
Ja, lite en grann. Sak till.
Ja,
också,
absolut.
Som är någorlunda relevant för allting runt omkring, inte det vi kommer prata idag, tror jag. Det är att jag själv fortfarande spelar. Jag är aktiv spelare i Spårvägen också. Så jag spelar i ett A-lag i Svenska Bentonligan.
Thomas, som chefstränare för Spårvägen då, vill du berätta lite om föreningen? Alltså, du kan få gärna berätta så att de lyssnare som är med får en liten bild av föreningen. Hur stor är den? Hur många trävlar hos er och så vidare? Tränare har ni?
Mm. Spårvägen är ju vi är en förening som räknas som en stor förening inom Sverige. Jag tror att vi är, när jag brukar räkna på det, så tror jag att det är vi och Täby och Fyrisheden som är de tre största.
Sen och nu pratar du kring antalet.
Precis, det är ett absolut antal. Ja, i antalet medlemmar tycker inte jag är en så intressant siffra. Men vi har ju de som är registrerade medlemmar som betalar medlemsavgift där. Omkring 650 är det. Och där är vi stora, men jag kan tänka mig att det finns andra föreningar som är större än vad vi är. Och inte bara Fyrisheden och Täby, utan även andra föreningar. Det beror på hur delaktiga. Det som jag tycker är den viktiga siffran, tycker jag, är hur många som man har som är delaktiga i föreningen, som faktiskt är nere och tränar minst en gång i veckan. Och där är vi nu på drygt 450 stycken spelare. Så att varenda vecka så har vi 450 lite drygt unika spelare som tränar minst en gång i veckan. Sen är det vissa som tränar 5-6 gånger i veckan. Men vi har 450 stycken unika spelare
som tränar någon gång i veckan.
Ja, precis. Och där tror jag inte att det är så många som slår oss på fingrarna. Det är som sagt, det är Täby Fyrkärnan som jag tror är närmar sig oss där. Som, och kanske till och med är lite större än vad vi är. Men det tycker jag är en otroligt häftig siffra. Och som chefstränare då, så övergripande ansvar för dem har jag också då, i så fall, kan man säga.
Vill du berätta lite om strukturen? Hur fungerar de här grupperna?
Mm, vi delar in alla våra grupper som vi har, delar vi in i två stycken stora block. Där ena heter träningsgrupper. Och när vi började, när det begreppet myntades här i Spårvägen, så var tanken att de som spelar i en träningsgrupp, det är de som inte har börjat komma ut och tävla än. De är träningsspelare. Sen nästa stora hack, det är tävlingsspelare. Så att vi skiljer på de som är ute och tävlar och de som inom situationstecken bara tränar här i Spårvägen.
Man kan säga att träningsgrupper är motsvarigheten till badmintonskola hos andra föreningar.
Ja, precis. Och vi väljer att inte kalla det för badmintonskola, för vi tycker inte att det är ett jättehäftigt ord. Det är inte så häftigt att gå på en badmintonskola. Det är mycket häftigare att träna badminton.
Sen var det väl lite så också att ordet skola, just att man skulle komma bort från ordet skola. För de kommer ju från skolan till träningen. mm. och inte hamna på skolan igen.
Du var ju själv med i det här, ja. Så att det var ju bra koll på det här.
Men just träningsgruppen tror jag är jättebra att komma ifrån, precis som ni har kommit överens om att göra.
Ja, precis.
Hur många är det som tävlar då i föreningen?
Det beror också på vad man, hur man ska definiera att de tävlar. Vi har ju vissa som bara tävlar med en enstaka gång per säsong och sånt. Men de senaste åren, medan man fortfarande räknade licenser och det fanns på förbundets hemsida och sånt, så de senaste i varje fall 3 åren så var vi den, har vi varit den föreningen som har haft flest spelare som är ute och tävlar. Har vi haft med flest licenser.
Ja,
och det är närmare 200. Det är inte heller så många badmintonklubbar som slår oss på fingrarna. Och det tycker jag är super, super, super häftigt där. Det är jättestolt över det, är jag.
Ja, men absolut. Och det, att komma upp i så många licenser betyder ju att det, ni har skapat ett sug efter tävlingen också.
Ja, det beror på hur man räknar. Alltså, man kan ju söka licenser för alla. Det gjorde vi, var någon förra året eller någonting, som det var någon storklubb som sa att nu ska vi licensiera alla våra spelare, oavsett om de är ute och tävlar eller inte.
Men det handlar mycket om att de ville försäkra sina spelare,
ja, precis.
Än att de skulle
absolut
ut och tävla.
Men det är ett ganska mycket administrativt jobb kring det, är det. Att få en rullians på att det är spelare som börjar mitt i terminer och att säkerställa att alla har en licens tog ganska mycket tid, så att vi valde att inte göra det. Vi gjorde ett försök en termin men orkade inte igenom det.
Om du går till föreningens övergripande målsättningar eller liknande, vad finns det där?
Mm, vi har en styrelse som är duktig på att jobba med sådana här frågor, tycker jag. Så att för väldigt många år sedan, det var när du var kvar i föreningen, så satte vi upp en vision. Att någon gång i framtiden så ska spårvägen vara Sveriges främsta inom badminton, ska den vara. Och sen beror det då på hur man definierar vad som är Sveriges bästa klubb. Innebär det att vi ska ta ett SM-guld på senior? Innebär att vi ska bli, den här pokalen att anta ett SM-medaljer, den som har flest SM-medaljer? SM-trofén heter den. Eller är det att man ska ha flest som spelar? Ska man ha flest som tävlar? Mm. Ska man ha de som tävlar? Ska de vinna flest matcher? Det finns ju så otroligt många olika mått att definiera vad som är. Ja, precis. Eller något sånt där. Och vi satt upp ett gäng olika definitioner för vad vi tyckte, oavsett vad andra tycker, men vad vi tycker är vår ambition med det. Mm. Där bland annat är att vi ska ha allting. Vi ska ha många i bredden, i grunden. Vi ska försöka sträva efter lika många killar som tjejer. Vi ska vara stora inom närområdet här i Enskede, där vi ska vara topp 3 bland idrottsklubbar i antal. Och vi ska ha spelare som är med i ungdomslandslag. Vi ska ha spelare som är ute och tävlar på högsta nivå och så vidare.
Det är ganska tuffa målsättningar.
Ja, men det är ju inte målsättning, det här är en vision.
Nej.
Det är skillnad, är det.
Ja.
Utifrån visionen sen så sätter vi ju var femte år så sätter vi en lång femårsplan.
Just.
Där vi sätter upp långsiktiga femårsmål. Och utifrån de här femårsmålen så sätter vi varje år ettårsmål som då ska sträva mot de där femårsmålen. Är det målsättningen.
Är det något mål som du känner att ni har nått som du känner dig lite extra stolt över eller liknande?
Ja, alltså jag tycker vi når massvis med mål som jag är stolt över. Jag är väldigt stolt över det vi lyckas med, hur många vi har som här tränar. Återigen, även om inte vi har satt upp det som en målsättning. Många målsättningar blir ju resultatinriktade. Även om det inte är viktigt för en enskilda spelare hur det går i en U11-match, så visar det, om det vi har många i spårvägen som når höga resultat i alla åldersklasser, så visar det att utifrån Sverige som också jobbar i spårvägen bra med sin hur man lär ut badminton. Så de målsättningarna med hur många vi har som tävlar SCT-tävlingar, hur många som är med i ungdomsanslag och så vidare, att vi når upp till de målsättningarna tycker jag är häftigt.
Om man fortsätter kring målsättningar och kanske värdegrund då, så finns det väl en värdegrund i föreningen som genomsyrar mycket av det ni jobbar med?
Absolut. Det är egentligen lite avskilt ifrån våra målsättningar.
Ja.
Däremot så ska ju allting som sker här i föreningen ska ju utgå från den här värdegrunden. Så att värdegrunden är ju steg 1 egentligen, eller steg 0 till och med. Och vi har ju en uttalad värdegrund har vi, där vi har olika, inte frågor utan olika, vi har 4 stycken punkter.
Ni kallar den för någonting, va? Speciellt?
Nej, eller? Ja, nu är det inne på, jag kommer komma in på det. Vi har en värdegrund där vi har 4 stycken konstateranden som vi vill jobba utifrån.
Mm.
Och utifrån de där 4 stycken punkterna så har vi skapat någonting som vi kallar för spårvägen andan. Så att de två tillsammans skulle jag vilja säga är vår värdegrund som föreningen vilar på.
Vill du dra de fyra punkterna som
absolut
är övergripande?
Det är, till att börja med så är det att alla ska få vara med. Mm. Så att oavsett om man kan träffa bollen eller om man inte kan träffa bollen, så ska alla få vara med i vår förening. Förutsatt att det finns plats. Vi har ju väntelistor för att få komma med i spårvägen i princip alla åldrar. Så att alla får inte vara med, men alla erbjuds plats efter när man har väntat ut sin köplats, så att säga.
Men det är som ett kösystem. Så att ja, när man väl får en plats så är man ju välkommen.
Ja, oavsett om man träffar bollen eller oavsett om man skulle ha en arm eller oavsett vad det är. Och det hänger ihop lite med, men vi har också jämlikhet som en av våra grundpelare här i spårvägen. Så att det är ju samma sak där. Oavsett om man är kille eller tjej, oavsett om man är muslim eller om man är kristen och så vidare, så är man precis lika välkommen här. Sen så har vi hyfs och fason i våran tredje. Och det är inte att det ska vara något diktatoriskt ledarskap här i spårvägen, utan det är mer att vi tror att barnen utvecklas när det är ordning och reda, och när man kan känna sig trygg här, och att föräldrarna kan känna att det är tryggt att lämna sina barn här i föreningen. Så därför så är det inte okej att säga vad man vill till varandra. Det är inte okej att vara elak mot andra på träningar eller på tävlingar. Våran fjärde är, har vi döpt till vilja före talang.
Den tycker jag är lite intressant.
Ja, den är intressant, absolut. Och jag förklarar gärna vidare kring den, för det finns ju massvis med gråzoner finns det. I det stora hela så innebär det att de som vill allra mest är de som vi tror kommer i långt fram i framtiden att lära sig allra mest benton. Spårvägens uppdrag är ju att dels att få barn att ge en meningsfull vardag efter skolan, men även att utveckla till att få duktiga bentonspelare. Och vi vill ju få spelare till vårt A-lag i benton. Det är ju en av våra målsättningar med att det kommer 6-åringar, 7-åringar hit och är tränare, för att vi vill fostra badmintonspelare. Och vi tror att de som kommer fortsätta längst och de som i slutändan kommer vara de som kommer lära sig mest är de som själva vill. Så därför så tror jag, även om det finns folk som för närvarande kan väldigt mycket badminton eller kan vinna väldigt mycket matcher, även om jag tycker det är ganska irrelevant i ung ålder, så tror vi ändå att i slutändan så är det den som själv vill som kommer gå hela vägen, vet jag inte, men i varje fall en längre väg. Så att vi har ju, när man avancerar i våra grupper, om man väljer att bli tävlingsspelare och så vidare, så det vi tar upp på, det vi kollar på är framförallt vad man lärt sig i racketteknik och fotarbete. Men även om vi har en väldigt, väldigt hungrig spelare, så kommer den att gå före en lite spelare som inte vi tror själva vill lära sig det här med badminton. Men sen finns det ju, bara för det behöver inte betyda bara för att det finns någon som inte kan någonting men säger att de vill hur mycket som helst. Den spelaren kommer inte gå förbi någon som är jätteduktig och kan allting. Utan det finns ju massvis med gråzoner finns det här.
Ja, för det lät ju lite motsägelsefullt nästan, det sista.
Ja, men det är ju, om det är två stycken spelare som är någorlunda, alltså för att träningen ska bli så bra som möjligt. Nu kommer vi in på massvis med saker här. Ja, men jag tror ju att spelare utvecklas när man får en bra och kompetent träning. Och jag tror att en viss tid, det är så vi delar in våra grupper. Vilken typ av träning tror jag att spelare A och spelare B behöver för att utvecklas? De spelarna som behöver samma typ av träning vill vi gärna placera i samma grupp. För då får ju de, då kan vi göra en mer effektiv träning för dem. Oavsett om det är grundläggande träning eller om det är jätteavancerad träning. Men det är bra om de är någorlunda lika.
Hur gör ni den bedömningen när ni delar in i grupperna? Du säger det att du känner att du har koll på vad behöver den här spelaren. Säger
ja,
du.
Precis.
Hur får du reda på vad? Vadet?
Vadet utifrån, det rent, om vi tar bort allting annat runt omkring. Men rent badmintonmässigt så måste vi lita på oss tränare som jobbar här i föreningen. Som jobbar med det här. Vilken typ av träning vi tror att spelaren behöver. Sen kommer det andra faktorer utifrån. Som gör att som man också behöver ta hänsyn till. Det kan vara vilka tider i veckan de har möjlighet att träna utifrån deras ordinarie schema med andra aktiviteter och i skola. Det kan vara vad de själva vill väldigt mycket. Även om jag tror att en spelare skulle behöva den här typen av träning. Om inte spelaren själv visar att han eller hon är redo för den här träningen. Att man inte tycker att teknikträning är det minsta roligt. Och det är ingen idé att lägga det, den spelaren i en grupp som tränar väldigt mycket teknik. För då kommer inte spelaren tycka att det är roligt. Och då så kommer spelaren riskera att sluta. Och det vill vi inte.
Jag tänkte utifrån det du berättar nu, tänkte jag fråga två olika scenarier och se lite grann hur du ser på det. Som jag tror många tränare ställs inför. Jag tror du har varit inne och nuddat på det lite. Men säg att vi har en spelare som du anser ska flytta upp en grupp till exempel. Men
till en mer avancerad teknikträning.
Till en mer avancerad teknikträning. Mm. Men han är där med en kompis på sin ordinarie träningstid. Och de är bästa vänner. Och du tror att det finns en risk att kompisen slutar om den andra får flytta upp en grupp till exempel. Hur tar man en sån diskussion? Hur ställer man sig till det som tränare?
Att prata med båda spelarna. För precis som att jag tror att det finns en risk att den spelaren som inte alls är lika motiverad att lära sig saker och inte kan alls lika många saker, det kan hända att det hänger ihop till och med, så tror jag att, eller tror jag har sett spelare som om de blir understimulerade så känner de exakt samma osug för att träna badminton. Så då får man prata med först med spelarna enskilt. Okej, jag tror att den här typen av träning skulle utveckla dig jättemycket. Din kompis Olle, han verkar inte alls tycka att det här är lika roligt. Hur känner du över det här? Och beroende på hur gamla de är får man ju lägga upp det på olika sätt, med vad man kan säga och hur man ska lägga fram det. Sen får man prata med den andra spelaren. Och då tror jag att man mer får försöka sporra den spelaren, motivera den spelaren. Jag tror att du skulle kunna lära dig jättemycket om du bara taggade till lite. Hur skulle du känna med att snäppa upp träningen lite? Vad tror att det skulle kunna vara någonting för dig? Men samtidigt vara ärlig och berätta att i den här typen av träning så kommer det vara mycket teknikträning. Det kommer inte vara lika mycket lek och kanske lika mycket fritt spel. Mm. Så får de välja själva. Vad tror du själv? Vad du tycker själv? Och förhoppningsvis så har ju inte de här två spelarna bara varandra, utan det är ju en grupp med 15-20 ungar. Det måste ju finnas andra som de kan ty sig till också.
För det är ju just känsligt det här med relationer, framförallt barn emellan, och det går ju mycket frågor om utslagningar tidigt och så vidare. När kan man ta såna här beslut att sära på kompisar och liknande? Spelar det någon roll i åldersmässigt, eller kan man göra det från början? Eller?
Vi har ju i våran, dels i våran läroplan som vi har, men vi har även i dokument som vi har på vår hemsida, så berättar vi lite hur vi tänker kring att flytta spelare mellan grupper. Och när man flyttar på 450 spelare, det är klart att det är helt omöjligt att få alla helt och hållet nöjda med allting. Men i det stora hela så är det inte jättemånga som är besvikna och missnöjda. Och så länge man pratar med spelare innan, under och efter, så får man med sig de allra flesta på tåget och peppar dem och motiverar. Ja, men jag tror att den här typen av träning, jag tror att jag har sett att du umgås mycket med den här spelaren också. Vad tror du? Hur skulle det här kännas? Och så vidare.
Du pratar ju som en, inte bara som en duktig tränare nu, du pratar ju som en ledare där du försöker leda barnen eller ungdomarna till rätt väg och försöker spåra dem och motivera dem, vilket låter väldigt klokt.
Mm. Ja, jag tror ju att det är ett av våra inom situationstecken igen då, framgångsrecept som vi har i spårväg. Jag tror som ledarfilosofi så tror jag stenhårt på, oavsett vart spelaren är i sin badmintonutveckling, oavsett hur gammal spelaren är och oavsett vad man kan och vad man vill, så tror jag att alla barn trivs av att utvecklas, att känna att de lär sig saker. Så att oavsett, när jag står på banan, oavsett om jag har någon som inte har en chans att bli världsmästare eller kanske inte ens har chans att komma ut och tävla på en hög nivå i Sverige, så tror jag att den spelaren kommer trivas av att få lära sig nya saker och känna att det här kunde inte jag för en vecka sedan, men jag kan det nu idag. Och sen finns det strategier för hur man ska få den spelaren att uppnå en sån känsla med väldigt mycket konkret feedback och engagemang.
Ja, för det var ju en följdfråga till det du berättar nu. Hur klarar du av, om det är nu du som håller i det, eller hur lär du ut att försöka se så många människor som möjligt på en träning?
Att ja, det här är intressant, för här tror jag är så himla viktigt. Jag tror att det viktigaste när man får spelare till sin förening eller till sin träningsgrupp, om man inte ansvarar för en hel förening, det är att spelaren och föräldrarna ska kännas att det är seriöst och att det är uppstyrt från föreningens sida. När spelarna kommer så ska man hälsa en välkomna. Man ska berätta vem man är, man ska berätta vart det ska vara någonstans, hur länge håller träningen på, vart byter man om och allting runt.
Det ska vara en tydlig ramsättning helt enkelt när de kommer hit.
Precis, exakt. Och det ska både spelaren och föräldrarna känna. Framförallt spelaren kanske. Så att de känner sig att de, okej, jag är med i matchen. När de väl har sen kommit in på träningen, så oavsett ålder, oavsett om de är 6 år eller om de är 16 år, så ska de få bli sedda. Och det är ju, hur man gör det är ju inte att man tittar på dem, utan att man pratar med dem. Och att man till att börja med, jag pluggar namn, så in i bomberna, så gör jag. Så att innan jag har en grupp så går jag igenom alla, vad heter alla namn. Och sen så fort jag träffar dem så helt igen försöker jag lära mig deras namn på grupperna. Så att man inte säger, du kom hit så ska vi öva, utan Ola, kom så ska vi träna backhandstoppar nu. Och jag säger fel ibland på namn, men då så garvar jag och säger förlåt, jag vill bara gärna lära mig, jag ska inte säga fel en gång till. Och så vidare.
Hur jobbar du, om vi kommer in, ska vi komma in lite på tränarbiten då? Du har ju, eller föreningen måste jag säga, verkar ju ha en väldigt sund värdegrund. Ni verkar jobba med värderingarna och träningen på ett väldigt professionellt sätt. Det måste ju vara väldigt viktigt att få ut det här till alla era tränare. Hur många är ni till att börja med som håller i de här träningarna?
Vi har ju både alla våra tränare som har en egen grupp. De är anställda tränare hos oss. Så att vi har inga ideella tränare i föreningen som är ansvariga för en grupp. Utan vi, alla våra tränare är anställda tränare. Sen är inte alla anställda på heltid, långt ifrån.
Pratar du även hjälptränare nu eller?
Nej, ja, vi kallar inte det hjälptränare heller, utan vi säger att det är assistent. Vi har till varje grupp så har vi en som är huvudansvarig tränare och sen så har vi assisterande tränare.
Okej, okay. Är de också avlönade?
Nej, de assisterande tränarna är inte det. Utan vi tror och hoppas, det är lite vilja för talang, jag vet inte om man ska säga att det är så. Men de som ska bli assisterande tränare är de som ska vilja vara det själva. Och det är ju ofta ganska unga, mina yngsta assisterande tränare, de är 8-9 år här då. Men då har ju de som är 6-7 år är de för. De har ju inte några 15-åringar som de är assisterande tränare för. Och de tycker bara att det är hur kul som helst.
De måste ju växa enormt.
Ja, bara att de får stå, ifall jag ska visa ett slag och de får kasta bollen. Att de får ställa sig framför gruppen och kasta bollen. De tycker att det är hur stort som helst, tycker de att det är.
Det måste ju hjälpa dem i livet, måste jag säga. Alltså i skolan och möjligt. Alltså,
och det är ju våra assisterande tränare som vi sen när vi har våra läger på olika lov och sånt. Det är ju de som vi anställer som ledare. För jag vet att jag kan lita på dem, som jag har märkt här. När de har varit assisterande tränare. Jag vet att de kommer i tid. Jag vet att de är vettiga mot barnen. Jag vet att de är inkörda i hur vi jobbar med badminton i spårvägen.
Då kan man säga att de som är, kan man säga, avlönade tränare nu då, för grupperna, det är sådana som kanske har varit assisterande tränare.
Nästan alla har varit det.
Och kommit den vägen.
Ja, absolut.
Och på något sätt
många har gjort det.
Ja, sett hur, ja, hur gemenskapen och hur stämningen är här nere.
Ja.
Vad som är okej och inte okej.
Ja, precis. Och med de här tränarna så är det också då målsättningen, för att återkoppla till en fråga, för mig som chefstränare, att jag ska ha regelbundna tränarmöten med dem. Så att där vi går igenom vad klubben har för förväntningar på oss tränare, hur vi vill jobba med badminton, allt från värdegrunden, men även då till nästa steg, hur man faktiskt lär ut badminton. Det ska inte vara någon skillnad om man tränar på måndag eller tisdagar. Badmintonutbildningen ska se likadan ut. Det ska inte spela någon roll vem man har som är tränare. Återigen då, jag tror att ifall man vill få spelare att bli duktiga i badminton, som jag sa då, till att börja med så måste de komma hit och känna sig välkomna och trivas. Men det kommer inte ge några duktiga badmintonspelare att de trivs. Det ges möjlighet att det ska bli duktiga badmintonspelare, men det är ju inte i sig en garanti för att de ska lära sig badminton. Sen nästa steg, om vi har nu som målsättning att skapa duktiga badmintonspelare, så måste vi ha en väldigt strukturerad och seriös badmintonträning med hur vi lär ut badminton.
Vad är det du, på de här tränarmötena då, om vi går tillbaka dit, som du har med tränarna eller utbildningarna som du har, vad är det någonting speciellt du försöker få fram varje gång, eller är det olika saker? Berätta gärna lite.
Jag har inte fått den snurren på det som jag har som målsättning att ha här i klubben. Så vi har inte så många. Jag har haft kanske 1-2 per år, 3 om det
du
är
pratar
om
tränarmöten nu.
Precis, ja. Exakt. Så att det enda jag har hunnit lägga egentligen på de här mötena, det enda jag har hunnit lägga i tid, har varit väldigt mycket praktiskt. att till att börja med så har jag informerat om vilka förväntningar vi har i tränarförväntningar har vi här i klubben från föreningens sida. Att man ser till att informera om dem och att befästa dem i våra tränare. Och även det här med, då, med, våra värde, med vår värdegrund och hur tar man emot barn, hur vill vi som förening vara. På det senaste tränarmötet har jag även hunnit med en som så kallad workshop då. Där jag går igenom hur vi vill lära ut badminton. Men det är den biten som jag vill få ännu mera snurr på. Jag har ju skissat väldigt luddigt någon slags intern fortbildning hur vi ska lära ut badminton här i Spårvägen. Vi har ju återigen en läroplan, men den är inte så nere i specifik nivå ännu. Det står bara de här grejerna ska man lära sig, men inte så mycket hur man ska lära sig det. Jag gillar ju struktur och att pennor ligger i ordning och allt sånt där. Så att jag vill att det ska inte vara en slump hur man lär sig forehandstopp. Det ska inte vara en slump hur man lär sig forehanddropp. Så det ska vara, det ska, och det får gärna stå väldigt mycket nedskrivet.
Och då kommer du utsökt in på nästa fråga egentligen. Och det handlar ju mycket om att bara för 10 år sedan så pratade man ju inte om spårvägen på samma sätt.
Nej.
Som man gör idag i badminton Sverige. Om jag nu faktiskt får säga så att folk pratar om spårvägen. Det har ju skett en enorm skillnad framförallt på antal tävlingsspelare men också på resultatmässigt. Är det just att det inte är en slump längre vad som görs på träningarna eller vad är din tanke kring detta? Eller är det en kombination av allt det du hittills har pratat om?
Jag tror när jag började jobba här så då hade vi, du som jobbar här innan hade byggt upp en jättebra bredd i föreningen. Hur bra som helst. Så att och när jag kom då till föreningen så såg jag så här, okej, vi har jättemånga som är här och tränar badminton. Ungefär lika många som Täby som exempel har, som tränar badminton. I Täby så är de fram och tar massa medaljer i ungdoms-SM, de har många som är ute och tävlar och så här. Det måste ju gå att göra samma sak här i spårvägen. Så att jag har ju fått den här frågan ganska många gånger från andra också. Så det jag brukar svara är att vi har gjort en otroligt tydlig struktur och väldigt seriös teknikträning med dem. Och jag tror ju inte, eller jag tycker inte, snudd på, har märkt att det är så, att det måste vara någon motsägelse mot att ha det roligt på träningarna. Mina som kommer till träningen upplever jag och jag får höra att de har det väldigt kul på träningarna. Och jag ser samtidigt att de lär sig väldigt mycket badminton. Och vi kör mycket träning utan boll alltså, kör vi. Att de får nöta och repetera grundrörelser. Men då krävs det att jag som ledare eller de andra tränarna här i föreningen vet vad som är, vad vi tror är den rätta badminton-tekniken. Så man måste ju,
och det är det ni har jobbat hårt med. Med
väldigt hårt, otroligt hårt. Och även redan från de här första grupperna, träningsgrupperna. Tidigare år så spättrades det ganska mycket när man kom upp till en tävlingsgrupp. Vi har börjat med det redan nu här i träningsgrupperna. Och som sagt, så länge man gör det på rätt sätt, så länge man bekräftar, jublar när de gör rätt och så vidare. De tycker att det är hur kul som helst med övningar som kanske inte alla tror är så himla roliga.
Ja, Thomas, om vi ska lämna spårvägen för tillfället och gå in på ditt andra uppdrag, förbundskapten för U13-landslaget. Sen, vad sa vi, 4 år?
Nej, det här är min tredje säsong som jag börjar på.
Och du har ju haft delat ledarskap, va, tillsammans med Mattias Norell.
Exakt.
Och nu sista halvåret har kommit in en annan Mattias, va?
Ja, var jag och Mattias Norell som sökte det här gemensamt. Egentligen var det bara en tjänst, ingen tjänst. Det är ett förtroendeuppdragare.
Ja.
Men vi fick den tillsammans. Vi satte det som ett ultimatum att om vi ska köra så ska vi köra det tillsammans. Och vi tryckte på varför vi trodde att det skulle bli så bra som är möjligt med det. Men Mattias Norell, så att vi är tydliga, han jobbar ju inte med badminton. Han är inte badmintontränare, är han inte. Däremot så är han väldigt, väldigt, han är en elitspelare i badminton och väldigt kunnig inom badminton. Och dessutom, enligt mitt tycke, väldigt vettig att resonera med. Han är liksom smart, är han. Så jag tycker han har varit suverän att jobba med. Men han känner inte lika mycket som kanske jag gör, eller andra förbundskaptener också förhoppningsvis. Det här att han har tiden att fortsätta vidare utvecklas och att jobba mer på daglig basis. Han har sitt vanliga jobb och sin, inom citationstecken, vanliga fritid att ha hand om också. Så han har valt nu att han kommer bara köra vidare med det här fram till jul. Och sen efter jul så kommer nästa Mattias att kliva på istället. Så som då är Mattias Lopez, som också jobbar här i föreningen sedan ett halvår tillbaka som tränare.
Också GH-utbildad?
Också GH-utbildad, gick ja. Hälsopedagog, gick han.
Så det kanske är en trend som är på väg tillbaka då?
Det hoppas jag verkligen.
Men om vi går in på landslaget igen, U13. Jag vill berätta vad din roll är egentligen för det landslaget. Vad är det ni gör?
Det är en bra fråga. Vi är ju de som är... vi ska hitta aktiviteter för U13-landslaget över hela året som vi tror kommer utveckla spelarna. Och vi ska ta med oss spelarna på de här aktiviteterna. Och aktiviteterna är ju främst hos oss. Det är olika läger där vi försöker utbilda spelarna. Och sen är det olika tävlingar som vi åker på, där vi också försöker utbilda våra spelare i hur så småningom kan vara att vara en professionell landslagsspelare i badminton.
Kan man säga att det är ett utbildningslandslag, alltså utbildar inför kommande landslag eller?
Jag tycker att alla landslag ska utbildas. Jag tycker inte bara att U13 ska vara ett utbildningslandslag, utan jag tycker att all verksamhet i badminton ska vara en slags utbildning. Om ja, möjligtvis då någon som är 30 år och spelar OS, då kanske bara handlar om att prestera. Men annars är allting är en utbildning, att lära sig och att bli ännu bättre. Så att,
hur viktig är prestationen i det här landslaget som du har?
För på individnivå så är det inte det minsta viktigt. Om Olle som spelar U13-landslaget spelar en tävling, en aktivitet med oss på, så kommer inte för hans utveckling kommer spela väldigt liten roll hur det går i en enskild match. Det enda som är bra om man vinner, det är att han troligtvis får spela en till match. Så att han får till tillfälle att utbildas och att lära sig nya saker. Däremot så tycker jag att som landslag, som grupp, så tycker jag att det är faktiskt viktigt i hur det går med resultat. Eller det är inte viktigt egentligen, men det visar ifall Sverige står sig bra i U15 på en lagtävling, så visar det sig att Sverige som U15 jobbar på ett vettigt sätt, troligtvis.
U13 eller?
Ja, eller oavsett åldersklass. Ja. Så visar att Sverige mår bra med sin badminton, i vad de får lära sig i badminton i varje fall. Men för den enskilda spelaren spelar det väldigt lite roll om man tar guld eller silver eller kommer sist i en tävling. Men det är viktigt att han är eller hon är där på plats, att de spelar matcherna, att de får känna på det, att de får öva på att förbereda sig för matcher. Vad ska man göra efter match? Vad ska man göra mellan matcherna? Att de är där och spelar. Sen hur det går i matcherna.
Men är inte det, nu känns det, du säger att för spelarna är det inte så viktigt om det är guld, silver eller liknande, men är det inte jätteviktigt just för den enskilda spelaren att ha guld?
För honom eller henne upplevs det så.
Ja.
Men ser man på det utifrån tror jag inte att det är lika viktigt. Och det här får man ju passa sig för att säga, för jag vill ändå att de ska vara hungriga. Jag vill att de för allt i världen ska vilja vinna sina matcher.
Mm.
För gör de sitt absolut bästa så har de störst möjlighet att utvecklas och att lära sig saker. Och man ska vilja vinna matcher, annars kan man inte vara där. Men om de nu skulle råka förlora, om de har gjort sitt allra bästa och har förlorat, det spelar ingen roll om de vinner eller förlorar matcher. Det är för att om man ska bli en, tror du Emily Fabeke som spelar i svenska landslaget nu, tror du spelar en roll för henne? Eller kommer hon ens ihåg hur gick U13 när hon spelade DC?
Och det har ju, apropå, nu är inte Emily en sån förespråkare mig veteligen, men det finns ju en del som säger att det är helt onödigt eller irrelevant med ett landslag för U13. Att det är för tidigt, det är svårt att veta vilka som ska vara bra på seniornivå redan vid den åldern. Att det är, man tar ut barn redan i 12-årsåldern. Jag vet inte om du har mötts lite av de diskussionerna.
Jo.
Och hur tänker du? Det kan ju vara väldigt intressant att lyssna på.
Jättesvår fråga är det till att börja med. Och jag försöker lyssna. Det här gäller ju inte bara badminton. Det här gäller ju alla sporter.
Ja, absolut. Det är en universell fråga.
Jag är helt med på att de som vi tar ut till ett U13-landslag, det finns inga som helst garanti att det är de som kommer spela i ett seniorlandslag. Och man kan inte veta vilka det är som kommer att bli de bästa badmintonspelarna. För man vet inte vilka som kommer fortsätta. Man vet inte vilka som kommer hålla sig skadefria. Man vet inte vilka som kommer få sig en skjuts i sin utveckling. Eller vad man kan rent badmintonmässigt heller. Däremot så jag ser ju att alla spelare som vi får med oss i landslaget, de som är på träningsläger och de som är på tävlingar, de lär sig mycket saker. De utvecklas som badmintonspelare. Oavsett om det är de som kommer utvecklas allra mest i hela Sverige, så får jag i varje fall med mig en klick som får en chans att utvecklas. Om man vänder på det, ska man inte ge någon möjlighet ändå att utvecklas?
Det är väl den här svenska... jag har ingen åsikt just nu i min roll som intervjuare. Rättviseprincipen. Varför ska de få och inte jag, när man ändå inte vet...
Varför ska inte någon få chansen att utvecklas? Ja. Vem gör det till då?
Och det handlar ju om den svenska jantelagen, kan det ju handla om. Men det kan ju också handla om den forskning som har lagts fram av vissa idrottsprofessorer. Bland annat P.G. Fahlström. Däremot säger inte jag att han är emot utrettandanslag på något sätt. Han kanske är förespråkare för det. Men just det du är inne på, att det är svårt att hitta talanger så tidigt.
Men måste det vara de som man vet kommer vara de som är bäst när de blir äldst då? Som man tar ut till sånt här, ja. Det är ju, återigen, det är som jag tror här i spårvägen. Att jag vill ju vara enda spelare, oavsett vad jag tror att de kan bli och oavsett vart de är just nu, så vill jag ta dem till nästa steg. Om man då, det betyder ju även dels de som kan allra minst, men även de som för stunden kan allra mest. Då måste jag vilja vidare utveckla de som för stunden kan ganska mycket också. De måste ju också vilja ge nästa steg i sin badmintonutbildning, som jag då tycker att vi gör på de här aktiviteterna som vi kör med landslaget. Desto fler vi kan utbilda mycket, desto bättre blir det för alla. Men desto fler man utbildar, desto lägre blir kvaliteten på det. Skulle jag ha 100 spelare på ett träningsläger, så har jag svårare att ge dem en relevant utbildning än om jag har 10 stycken spelare. Men nu blir det känsligt här igen då. Varför ska just de där 10 vara det? Jag ser som att min roll som förbundskapten är att de som just nu har kommit väldigt långt i sin utbildning, att ge dem nästa steg när vi är ute på aktiviteter som är tävlingar. Sen tycker jag att det är Badminton Swedens viktigaste del att få ut den här kunskapen i hur man lär ut badminton, hur man utvecklar spelare till så många tränare som möjligt i landet. Om vi nu skulle vara och tycka, jag säger inte att det är så, att jag som tränare är jätteduktig på att utveckla badmintonspelare, det är helt omöjligt för mig att utveckla alla spelare. Det finns ju inte en möjlighet i tid till det. Om man istället då kan utveckla så att man får flera personer som har möjlighet att ge den här utbildningen, då är det förhoppningsvis en chans att hända någonting med badminton Sverige. Att vi får ännu fler spelare som får en relevant utbildning. Men i min roll som förbundskapten, som det ser ut i dagsläget, är inte det min roll.
Det du pratar om är att utbilda fler tränare helt enkelt.
Och föreningar. Det är inte bara tränaren i sig, utan föreningen. Det ska inte vara en tränare som det står och hänger på. Utan det ska vara att i föreningen så lär vi ut badminton på det här sättet. Sen lär vi våra tränare som vi har i föreningen att vi lär ut badminton på det här sättet.
Du pratar som en föreningsutvecklare nästan.
Jag tycker att föreningsutvecklartjänsten är för att det finns världens möjligheter för dem.
Ja.
I vad de ska göra och vad de kan göra och allt sånt där. Det är en jätteviktig tjänst, precis som jag tycker att den som du har utbildningstjänsten på Badmintonförbundet
hade.
Precis, du är tjänstledare nu. Är hur viktig som helst. Det är de viktigaste tjänsterna här.
Om vi ska prata om din egen utveckling både som tränare, så är det en resa som är aktuell. Du åker redan imorgon här under höstlovet. Jag antar att det är lite lugnare i föreningen under höstlovet, även fast ni har mycket aktiviteter. Eller har jag fel nu?
Nej, det är fullt ös här, ja. Men det är alltid fullt ös. Ja, men annars kommer jag aldrig att få åka.
Men vad händer i Paris då, Thomas? Vad ska du göra där?
Jag kommer åka till Paris som sagt då. Och jag åker i morgon. Till att börja med så kommer jag ha en weekend tillsammans med min sambo i Paris. Men sen kommer Mattias Råpe, som också då är tränare här, att ansluta till Paris. Och så kommer vi att gå tillsammans med en franska badminton förbundet. Kommer vi att gå tillsammans med i en vecka. Så vi kommer bo på Insep heter det, som är någon slags, jag har inte riktigt förstått allting till 100% tror jag. Men vad jag har förstått det som, så är det, man kan likställa det lite med Bosön. Att det är ett jättecenter där allting finns. Det finns forskning, det finns idrottslaboratorium, det finns alla olika möjligheter till fysisk aktivitet. Men att det även är spelare på landslagsnivå som bor och lever där. Så att de, inte inom alla sporter, men inom vissa sporter så är det som ett bosön, fast man bor och lever där även. Så man ska få hela tiden umgås med de som siktar mot samma målsättningar som en själv.
Men du ska få träffa Frankrikes förbundskapten.
Mm, precis. Jag har inte exakt örnkoll på allting där heller än så länge, vem som har vilken roll. Men jag vet att jag kommer få vara med de som jobbar inom förbundet. De som är förbundschefer, om jag har förstått det rätt.
Okay.
En av dem heter Fabrice, vet jag. Fabrice Valier. Han är med här i veteran-VM i Helsingborg, såg jag. Och sen kommer jag även att få träffa deras förbundskapten för seniorlandslaget, Peder Gade, som de har rekryterat ganska nyligen. Kommer jag också då få träffa, prata med, se lite hur de jobbar.
Kommer du få med på någon träning, vet du än?
Jag kommer få vara med på träningar. Och det är en häftig sak. Hela den här resan är super häftig. Det är en häftig sak är det. Men jag kommer även, jag tror att mycket tid kommer läggas, eller jag kommer försöka lägga mycket tid att höra hur förbundet jobbar med alla frågor. Allt ifrån hur är de med ett eventuellt uträttat anslag, hur är de med uttagningar, hur är de, hur många samlingar har de, vad händer U15, vilket, när tar man steg upp i trappan, vad gör med U17, vad gör med U19, vad gör med sina centerspelare, vilka krav ställer de på sina centerspelare, de som bor där på INSEP.
Det känns som långa möten du kommer få ha där borta.
Jag ska vara där i en hel vecka.
Ja. Är det en hel vecka?
En hel vecka ska jag vara där.
Jaha, jag fick söndag upp att det var till en helg bara.
Nej. Jag är där på söndag. Nu på söndag kommer jag ansluta då till INSEP. Och sen kommer jag vara där hela nästa vecka. Kommer jag sen att vara där. Och bo och leva med dem. Sen förstår jag. Jag vet ju själv, skulle jag ha någon här hos mig. Jag har inte möjlighet att. Jag kan ju inte vara heltid med den personen. Mm. Men jag ska ju försöka nästla mig med på så mycket som möjligt. Och sen ska vi avsluta med att vara på en tävling i en annan ort där, en bit ifrån Paris, i Mulhouse heter det, där de tydligen har en ny form av tävling som de ville visa.
Ja, spännande, vi hoppas få ta del av de här kunskaperna sen.
Ja, på ett eller annat verkligen. Sätt,
inom Svenska Badmintonförbundet, men också i Svensk Badminton.
Absolut, givetvis.
För det är inte, vad jag har förstått, det är inte så himla lätt att ta sig in på ett franskt träningscenter.
Det är en otrolig möjlighet. Jag har fått en lite av en slump, känns det som. Jag ramlade på det lite. Jag var på en utbildning i Göteborg, så var det förra förbundschefen här i Sverige, Lars Olegubb, som började prata med mig, och vi pratade badminton rent allmänt och hur vi tror att badminton ska utvecklas i Sverige och så vidare. Och så kom vi fram till att ja, men vi borde ju åka på studiebesök liksom, borde vi göra. Och då visade sig att han då, Lalle, har otroligt mycket kontakter, har han. Så att han hade möjlighet att fixa in mig där. Ja, precis, exakt. Och det tror jag inte är så lätt. Och jag tror att det är ganska få förunnat också. Så jag känner mig väldigt väldigt häftig, och väldigt att det är få förunnat att få den här möjligheten. Och det är ju så här jag tror att det här tror jag är en jätteviktig väg i hur Sverige ska komma vidare. Jag tror att jag kommer lära mig jättemycket som jag kan ta med mig hem till VIB och till min dagliga gärning, både som förbundskapten eller som förbundsförtroendevald. Men även förhoppningsvis hit till föreningen borde jag, hoppas jag, kunna få med mig saker som kan göra oss ännu seriösare, ännu duktigare. Vad jag hört och vad jag sett på tävlingen när jag bland annat har varit på de här aktiviteterna med landslaget, det är inte bara till för spelarna, tycker jag. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst när jag är på de här tävlingarna. Verkligen. Och då behöver jag ju spela att åka med för att, så att jag ser dem i deras spel liksom. Så det är inte bara för spelarna de här aktiviteterna. Jag lär mig jättemycket på de här tävlingarna som jag åker med spelarna. Jag tror att jag lär mig mer nästan än vad spelarna gör faktiskt.
Du suger åt i kunskap, Thomas. Det är ju jättebra. Och det är ju det svensk badminton behöver. Mer kunskap och mycket. Tycker jag. Och jag tänkte avslutningsvis på den här intervjun med dig, Thomas, så tänkte jag att du skulle få i korta drag, om det går, försöka ge någon slags medicinskt råd till svensk badminton, vad man behöver för att ta nästa kliv i sin utveckling. Och du har ju pratat väldigt mycket om det redan, men ta gärna en summering kring vad du tycker svensk badminton behöver mer av för att må bättre.
På alla nivåer så tror jag på att utbilda. Jag tror på att utbilda de som jobbar organisatoriskt i Benton Sweden.
Alltså styrelser och kommittéer och liknande.
Och anställda.
Och anställda, självklart.
Att de ska, utifrån det de gör, deras roll, ska de bli ännu bättre på det. De ska utvecklas om det. Hela vägen till seniorförbund för förbundskaptener, ungdomskaptener, hela vägen till förbundstränare, hela vägen ner till, ut till föreningarna sen. Att föreningarna i sig ska utbildas i förening, hur man bör vara som förening. Jag säger återigen inte att vi i Spårvägen ska vara någon slags facit. Det är absolut inte så jag menar. Men att alla föreningar, inklusive Spårvägen, ska utvecklas. Och att varje sen i föreningen ska utvecklas. Utbildas. Om man då får med sig, om vi nu tycker att Spårvägen har en väldigt bra verksamhet. Tänk om vi skulle få 40 föreningar som har lika bra verksamhet. För det kommer alltid finnas föreningar, inklusive Spårvägen, som kommer vilja sticka ut, som kommer vilja vara ännu bättre. Om vi då höjer nivån på alla föreningar, så kommer krävas ännu mera för de här föreningarna som vill sticka ut ännu mera. Och då kommer ju aldrig, kommer bli den här bra spiralen som det alltid pratas om, förhoppningsvis. Sen hur man kommer dit är ju en jättefråga, en jätte strategisk fråga som inte jag vet svaret på.
Vem vet, vi kanske får se Thomas Schiffer som en framtida förbundschef någon gång.
Det vet jag inte.
Kloka tankar. Tack så jättemycket Thomas för att du har tagit dig tid och var med i Svenska Badminton-podden. Ha en jättebra resa till Paris. Vi ser fram emot att höra vad som händer där borta.
Tack så mycket, det var superkul att vara med och berätta. Ja, det här tycker jag är roligt.
Kul Thomas, ha det så bra.
Hej då.
Hej då.